Hej och välkomna till Nöjesrummet. Ett rum fyllt av nöje, spralleri och allmänt oseriösa inlägg. Jag älskar att du skrattar till mig en gång, det är skönt.
Ja.
Sätt det standarden med en gång.
Hej älskling.
Hej! Vi sparkar igång den här podden nu igen.
Ja.
Det tycker jag.
Denna varma dag i maj.
Ja, äntligen.
Ja.
Kommer värmen. Växlar från... Fan vad fånigt för att prata värme skit. Nej, nu går vi vidare. Jörgen Lantz.
Ska vi säga att jag mår lite illa också?
Ja, du är lite redo att spy.
Så springer jag härifrån och spyr det på stridsen.
Då kommer vi att bryta, ja, tror jag.
Precis.
Det tar vi inte med. Eller ska jag springa med micken kanske in på toa?
Ser jag lite blek ut?
Nej, du ser faktiskt inte blek ut alls.
Nej.
Du ser snarare lite rödmosig ut. Ja, jag kan inte ta med micken för den står på stativ.
Ja.
Men jag skulle vilja ta med micken när du springer in på toa. Att man får höra det här skvalandet när du kräks.
Åh.
Det kan du ha någonting. Första podcasten som någonsin spelar in en kräkning live.
Det är vi som är Louise och Erik i alla fall.
Så är det.
Älskling och älskling med hela svenska folket.
Så är det.
Och vi börjar med en liten uppföljning från en tidigare nyhet. Vi pratade om att Jörgen Lantz, ni vet killen som spelade Björne i Björnes magasin.
Ja, det här är ju sorgligt.
Han som fick sparken sen.
Han som kände precis att han var outbytbar.
Precis.
Var utbytbar.
Ja, just det.
Och nu var han redo för att liksom...
Det var alltså inte insidan som räknas när det gäller Björn.
Nej, det var enbart utsidan som räknades.
Precis.
Ungefär som det brukar vara numera.
Han tänkte ju göra en liten comeback där och sätta upp någon show. Men nu sätter SVT stopp för det.
Skulle man kunna säga att han gick rogue? Mm. Med Björne.
Det skulle man kunna säga.
Han gick rogue med karaktären Björne.
Han sa ju liksom att fuck it, nu kör jag liksom bara.
Nu är det jag. Det är jag som är Björne.
Men det gick inte riktigt så att.
Nej,
så nu... Men det tycker vi är väldigt synd.
Ja, det tycker vi är jättesynd. För jag gillar ju när man tar en älskad barnkaraktär och liksom sätter spin på det och tänker att jag är härskaren på hela världen och nu är det här är jag. Jag är Björne. Han är totalt omnipotens i världen Björne.
En annan
du läste ju det här.
Relaterad nyhet.
Ja, du läste ju om hunden Peppe som lär barnen att läsa.
Och exakt.
När du skrek det här till mig sa jag att det finns ingen hund som kan lära barn att läsa.
Nej, det är väldigt missvisande.
För hundar kan inte läsa.
Eller kan man lära hundar?
Jag har aldrig varit med om att man...
Kan någon lära hunden Peppe att läsa? Kan barnen lära hunden Peppe att läsa? Kan vi vända på rubriken?
Och inte nog med det, det står ju också här att alltså barn då ska ha, det ska bli alltså det blir lyckat på något vis det här. Det ska bli fler läshundar.
Mm.
Vart fan ska vi göra av alla läshundar? I skolan ska vi ha någon, kommer det bli en ny grej liksom att det ska bli så här så folk som går ut med hundar som skolan äger.
Oj. Ja, det är ju Luleå då som terapi och läshunden Peppe hjälper skolelever att bli bättre på högläsning. En elev säger, jag gillar inte att läsa själv. Jag kan läsa också för mamma. Men när man läser för Peppe, då kan man också klia honom, säger han och klappar Peppe.
Känner jag indirekt så här, får han klia mamma? Det får han nog inte. Jag menar, det känns ändå som att för att hans läsning ska kännas som en lyckad läsning så måste han klia någon eller något.
Ja.
Och det känns då som att Peppe då får tillstå det inte mamma klarar av att, så att säga, bidra med.
Idag finns inga vetenskapliga bevis, står det, på att eleven har blivit bättre på att läsa under de 1,5 åren som projektet pågått. Men
Peppe är glad.
Det är han nog. Men till hösten så ska stadsbiblioteket samla in material och göra en studie. Och man vill även utvidga läshundsprojektet och låta alla barn från 6 år och uppåt läsa med en läshund.
Ja, det jag tycker är roligare då. Frågan är ju då att om Peppe ska få avla av sig, alltså om vi ska göra mer Peppe, eller om det kan duga med vilken hund som helst.
Alltså det kommer bli väldigt jobbigt för Peppe att vara med.
Är Peppe som Björne? Är han utbytbar?
Ja, vi får se.
Ja, oavsett. Vi har sett Alien Covenant.
Så heter den, ja.
Mm, på bio.
Precis.
Och det vill vi tacka Folkan för.
Folkets hus i Lidköping, tack så mycket.
Mm.
Och det blir spoilers.
Massor.
Mm. Det blir alltid spoilers.
Alltid spoilers.
Vi älskar spoilers. Eller vi älskar inte spoilers, men vi älskar att prata om spoilers.
Ja, vi älskar att, kan man säga, göra spoilers kanske.
Kanske.
Ja.
Mm. Ja, den är gjord av Ridley Scott, som har gjort, ja, första Alien-filmen.
Ja.
Och även förra Prometheus.
Det var James Cameron som gjorde Aliens, va?
Precis.
Alien 2, som jag brukar säga. Mm. Lite slött.
Det stämmer. Det förra Prometheus, filmen som utspelas innan den här, kom ju för 5 år sedan. Och Alien Covenant, jag kollade tidslinjen. Prometheus utspelar sig 30 år före första Alien-filmen.
Mm.
Och den här Covenanten utspelar sig 10 år efter Prometheus.
Mm, det måste vara 20 då, innan Alien.
20 år innan Alien. Och jag läste hans planer i diskot, för han har planer.
Ja, coolt.
Det ska ju komma en till film som, det är en trilogi, den här Prometheus-grejen.
Mm.
En till film.
Ja, så det blir 3 då. Prometheus, Covenant och så den tredje då.
Precis. Men.
Men?
Och kom nu ihåg att det är alltså 20 år mellan Covenant till Alien-filmen.
Ja.
Och förutom en uppföljare på Covenant så ska det alltså sen komma en Alien-trilogi.
Oj då.
Som ska smyga sig in däremellan.
Det blir inte mycket utrymme i tidslinjer där.
Nej, det är ju det.
Det kanske blir som det här 24. Mm. Det är så här timme för timme.
En annan kul grej, det var att när jag läste den tidslinjen, det hade jag inte en aning om, som man brukar säga.
Nej.
Att den tredje Alien-filmen.
Ja, just det.
Vet du hur lång tid efter Aliens den utspelar sig?
Det kan jag inte säga.
Det kanske de säger i filmen också.
Ja, det
också.
Gör de säkert. Ja. De har ju legat i den här kryostasen från Aliens.
Då kommer det här fängelseplaneten. Ja, i
princip. Kraschat det, eller vad man kan säga. Typ på något vis. Ja, det händer ju någonting ombord i alla fall i Alien 3. Där då. Så kommer de ju ner där.
Mm.
På den trevliga planeten där det bor massa fångar.
Precis.
Men jag kan inte riktigt påminna mig att jag vet tiden, tidsaspekten.
Om den tidslinjen stämmer som jag läste så är det året därpå. Det har gått 1 år.
De har legat i 1 år alltså?
Ja.
Ja, men fan. Alltså, om vi säger som så här då, titta på färg torkar i 1 år. Det är lång tid.
I och för sig. Och i rymden så kanske den torkar ännu långsammare.
Så kan det ta jättelång tid kanske för färg torkar, vad vet jag?
Mm.
Ledde fram till ingenting.
Nej.
Vad roligt.
Covenant i alla fall.
Varför pratade vi om det?
Jag vet inte, men det var tidslinjer.
Ja, tidslinjer. Färg och... Vet du vad?
Mm.
Då kan vi alltså fastställa att 1 år kan kännas som en evighet i Alien-universumet.
Sen är det faktiskt så att tiden kan ju gå olika fort i olika delar av rymden och gravitation saker. Och så att...
Nu är vi där också.
Mm. Men i alla fall. I Covenant så ser vi Michael Fassbender igen.
Som David och Walter.
Precis, Walter är den nya roboten. Vi kommer till det sen.
Som får stryk av den gamla.
Ja, precis. Och som sen ger stryk tillbaka också. Det mest oväntade, det var nog att vi såg James Franco.
Det roligaste var att du såg honom, jag såg honom inte.
Det är ju början av filmen. Han är ju kaptenen, va?
Ja, han är kaptenen.
Ja, han ligger ju där och det händer ju en grej. Det kommer så här, det är en neutrinoexplosion som gör att de måste väckas upp i förtid.
Mm, det blir ju dömt på skeppet, gör det ju.
Ja, och så börjar det ju brinna där James Franco, kaptenen,
ligger. I hans kryokapsel där.
Precis, och det såg jag inte att det var han.
Nej, det var det jag ville mena också. Jag fattade inte det heller, att det var han där i då.
Men sen så fick ju... tjejen som var ihop med honom.
Mm, hon som är som en söt bordsflata.
Och ser väldigt förtvivlad ut under hela filmen.
Ja, en söt förtvivlad bordsflata.
Mm, jag tycker hon också är jättesöt.
Ja, du brukar gilla det.
Ja, fast James Franco är också väldigt söt, tycker jag faktiskt.
Ser den inte lite sliskig ut? Ja, men han ser ut som en sån där... Hade jag varit en moder och min son hade dejtat James Franco, då hade jag tänkt att han, he is no good liksom. Han röker bara Maja.
Mm.
Och är typ så här, tar lätt på allting.
Det är inte det att du kanske har sett honom i så här många roller som han är liksom lite...
Kanske det.
Jag tänker ju bland annat på den här som jag tyckte var väldigt bra faktiskt. Nu ska jag se, vad hette den? Det var ju med de här tjejerna.
Ser den inte ut som en player? Han ser liksom ut som att...
Ja.
Han är inte trofast, om jag säger så. Han ser inte ut som en sån här person som har ett förhållande som är i 25 år.
Mm.
Det är snarare typ att han har månaders förhållanden.
Spring Breakers.
Vad är det för något?
Det var en film som han var med i. Några tjejer. Och så är han...
Några tjejer, vad var det jag sa?
Åh, vet du vad det roliga är?
Nej.
Han heter tydligen Alien i den här filmen. Det är super... Jag hittar inte på det här, jag säger det på IMDb. James Franco som var med i Alien, han hette alltså Alien i den filmen.
Jaha, i Spring Breakers alltså.
Ja.
Så heter han Alien.
Eller kallas, han är inte en Alien, men... I alla fall. Han får vi se sen i en tillbakablick där, eller tillbakablick. Hon kollar på en video där han är med.
Mm.
Och då såg vi att det var James
Franco. Och då var han en som friklättrar, var han inte det?
Precis.
Och det vill jag bara komma in i en grej som jag tyckte var helt... Precis som i Prometheus,
mm,
så tyckte jag det här också var att det var en väldigt samling med underliga människor.
Mm.
Och som jag förstår det i alla fall, som jag tyckte det hintades om i den här filmen, så var det här ju... Alltså det är inte alla som får ett rymdskepp som heter Covenant och åka omkring och göra som man vill med, utan det finns kanske ett par stycken sådana.
Mm.
Och det är lite smått privilegierade människor som får sådana att åka ut med och bli kolonisatörer. Och det känns lite som att det här gänget i The Covenant-besättningen då, så att säga, de är ju egentligen inte material för att vara nybyggare. De är ju dömda i huvudet allihopa. Eller ja, i princip. De är alltså... De är känslostyrda. De är irrationella.
Mm. De hade ju 2000 nedsöda människor plus 1000 stycken sådana här embryon.
Men jag säger så här,
de är väl nybyggarna, får vi hoppas. Ja. Och så är ju de här de som liksom är besättningen på skeppet.
Ja, och det är ju så jävla korkat. Kan du tänka dig? Om jag säger så här, skulle du på en... Vad heter den här spaceship? Det är ju sån här jävla skit, han är den som är rik.
Mm.
Musk heter han väl, va? Elon Musk.
Ja, just det.
Han ska göra sån här när man skickar ut människor.
Mm.
Tror du han väljer besättningen på The Covenant? Det kommer han ju inte göra. Och tänk dig då att det är 2000 människor och 1000 embryon som de har hand om. Och de skiter ju allt vad som säkerhet säger.
Ja, det är ju det är, alltså du reagerar ju väldigt kraftigt på det.
Jag blir helt förvånad. Jag satt som en fågelholk i bio.
Ja, datorn säger ifrån, det är för farligt. Och han säger typ att...
Ja, men vi kör ändå.
Ja, vi kör ändå.
2000 människor, det är lugnt. Jag har min fru där nere.
Vi har inte åkt så långt för att vara försiktiga, liksom.
Jo, det är just vad de har, kan jag säga. Ni är också det jävla långt för att vara extremt jävla superförsiktiga så att allting går bra.
Mm.
Han gör precis tvärtom.
Mm. Men...
Och allihopa är ju inte kolugna heller. Nej. De lipar, springer för livet.
Mm. Klantar sig och...
Ja, det
dumma val.
Ja, men så här då. Blir man vetskrämd, då kan jag hålla med om att man får klanta sig.
Mm.
Och kanske vara rädd.
Mm.
Men på något jävla vis så ska de väl ändå bli... Alltså, de ska bli precis som i Alien.
Mm.
Den första filmen så tycker jag att de ska bli valda för sina goda kvaliteter, att även när de blir vetskrämda så ska de åtminstone kunna agera lugnt. Vilket jag tycker porträtteras väldigt fint i den första Alien-filmen. Ta till exempel kaptenen i den första Alien. Han är ju jätterädd och har ingen aning om vad han ska göra. Men ändå på något sätt så kan man se... Alltså han porträtterar det så snyggt när han liksom är både rädd men liksom, nu löser vi det här. Det går ju åt helvete givetvis ändå.
Mm.
Men han har ändå den här...
Ja, det måste du göra i en Alien-film.
Ja, givetvis. Ja, ja, jo. Och det cementerades ju in där i den första filmen. Men jag tycker ändå att han gör det snyggt.
Mm.
Och det är så otroligt långt borta här.
Sen efter de har reparerat skeppet lite grann så tar de emot en signal som kommer från en planet inte långt därifrån, så de åker ju dit. Och
som
så...
de har missat.
Ja, precis.
Och det roligaste med det här är också, nu kommer jag avbryta här igen, men den här planeten är alltså närmare.
Mm.
Och då förstår jag det som betydligt närmare än den andra planeten som de skulle till. Och den här planeten har de missat.
Men du vet, det är inte så lätt när man sitter... Om de kollar från jorden, liksom, alltså det är så många planeter och det...
Ja, det är många. Allt. Men jag tänker på något vis att de är klantar också. De som skickar ut dem, de är klantar också.
Mm.
Och det styrks ju av att de har skickat klantar ut.
De kommer till den här planeten och sen så tycker de att det är tomt på liv så här liksom, men sen så här sporer som två gossar kommer i kontakt med och blir smittade av, sen så utbryter panik och så kommer det en sån här liten alien och växer till sig. Sen blir de ju räddade.
Två till och med.
Ja, två. Sen i alla fall.
Ja, eller, först är det en bord på en jävla shuttle som liksom, det går ut helvete.
Ja.
Det spränger de ju den åt helvete, vilket också är superkorkat. Jag har sett sån här uppdrag som då ska vara hur långt bort som helst från, det finns ju ingen hjälp någonstans. Då har de valt att ha en enda shuttle på det skeppet.
Mm.
Är inte det bra jävla körk också, eller?
Jo, visst är det.
Att inte ha två.
Eller tre.
Ja, eller tre, ja. Eller varför inte fem? Jag menar, nej, låt oss ha en enda shuttle på Covenant-skeppet. Det är så det här är en helt foolproof. Alltså. Det är den bästa chatten som finns i hela världshistorien. Förutom att den sprängs på 3 sekunder när den landar där och någon skjuter på den jävla gasbehållare så hela chatten sprängs åt helvete.
Oh, ja.
Vilket också är helt jävla sinnessjukt att hon öppnar eld i skeppet.
Mm, det är det.
Ja, det är så mycket
korkat. Det är alltid dålig idé.
Ja, det är extremt dålig idé. Särskilt också om man ska hem med det.
Ja.
Jag menar, det smartaste var det ju vart för henne att springa ut ur skeppet och skjuta den utanför eller någonting. Mm. Eller vänta på alla polar där, alltså fattar utanför.
Ja. Sen så räddas de ju av en mystisk figur som visar ju sig vara David från Prometheus. De har ju alltså kommit till den planeten som de överlevande i slutet på Prometheus begav sig till.
Yes.
Det är ju de här engineers, deras hemplanet tydligen.
Eller är det deras hemplanet eller bara en i många? Det får vi reda på det.
Nej. Men det känns ju som att det är deras hemplanet på något
alltså,
sätt.
Alltså, jag fick den feelingen också.
Mm.
Men på något sätt så är det också svårt att acceptera att den här the Dust Master Race, så att säga. Det här är ju liksom tyskar på steroider.
Ja, de borde ju finnas på fler platser. Jag menar, de fanns ju... De hade i alla fall kraschat på den andra planeten i Prometheus, eller Mona, eller vad det var.
Jo. Men de har ju också någon sorts jävla... Vad ser ut som någon sån här skorpiontagg. De landar i det här skeppet.
Mm.
När David kör, du vet.
Mm.
När han unleash hell på dem.
Ja, precis. För att av någon anledning så... Det första han gjorde när han kom till planet tydligen... Det var
David alltså.
Ja, David.
Och den här professorn Shaw heter hon väl?
Ja, fast om hur hon dog...
Ja, det får vi kanske... Ja, det är oklart.
Ja,
i alla fall för
han
mig.
Kan ju ha dödat henne, det vet vi inte.
Ja, det gör han ju uppenbarligen, det får vi se.
Ja. Han släppte ju ut sånt här grejs som dödade massa engineers som var bra samlade där i en och samma stad, fick man känslan av. Ja,
och det är också rätt korkat. Alltså, för man kan ju se i då Prometheus hur den här engineern i alla fall åker ut och någonstans och försöker skapa liv genom att liksom bli en del av ett vattenfall. Fan, det är den första Prometheus, är det inte det?
Ja, det är inte en tillbakablick på hur livet på jorden startade. Att han gjorde så och så skapades människan sen.
Jag tror det i alla fall.
Ja.
Och det är lite här jag tycker det är roligt då att den här civilisationen som har stora rymdskepp och kan bege sig långt ut så att säga i världen och skapa liv och skapa fösansfälla vapen som det här.
Mm.
De har reducerats på något sätt till att bo i en jävla stad i en sketen hörda i rymden. Ja, men det är ungefär som att reducera hela mänskligheten igen och alla ska bo i Värdinge. Fattar du? I skynken.
Åh, herregud, ja.
Det är ju sinnessjukt. Hur kom det till det här? Ska jag säga, Das Master Race bor numera ute i Värdinge i skynken.
De kanske blir smartare och smartare, sen blir de dummare och dummare. Det.
Ja, du tänker som att det är lite någon varna för nu där med iPhones och att folk, det blir så lätt allting så alla blir korkade.
Ja, de följer ju med David och Walter är ju med på deras skepp. Det är ju en uppgraderad modell då, av David. Och det var här som jag kände redan att jag tänkte Star Trek The Next Generation, för att där finns det två androider, Data och Lore. Och Lore, det är ju hans äldre bror då, som skapades först. Och Lore har ju lite onda tendenser och han har ju mer mänskliga känslor, vilket Data saknar, och så är han lite snällare Data. Så att det kändes ju som att det var ungefär samma grej här, liksom, att vi har den ena androiden som skapades först med mer mänskliga känslor, och så har vi ju Walter då, som har mindre mänskliga känslor men är lite upplevs och snällare. Så, ja.
Mm. Jo, men jag förstår den kopplingen.
Mm. Och sen så märker de att ja, det är någonting som inte står rätt till här, och så visar det sig att David har ju experimenterat. Han vill ju skapa den perfekta livsformen, en alien då.
Jag vet.
Eller ja, han vill skapa någonting i alla fall.
Ja, han vill skapa helt enkelt. Jag vill säga punkt skapa bara.
För det är ju någonting som Walter inte kan göra. Han kan ju inte skapa tydligen.
Han får ju inte, kommer det ju fram.
Mm.
I en konversation mellan dem.
Precis. Så att,
det är en spärr inom honom.
Mm. Precis.
Därför man säger det.
Och sen så tar det ju hus i helvete då.
I vanlig ordning i en alien-film.
Ja. David har ju visat sitt rätta ansikte och nu så blir det ju massa aliens, eller några stycken i alla fall.
Han börjar inkubera de här stackarna.
Ja, precis. Och jag tyckte det var väldigt roligt där när han liksom visar ett sånt alien-ägg och så säger till en av gossarna att ja, men det är ingen fara. Gå och titta på den.
Det är ett litet kinderägg bara. Det är en överraskning där.
Ja, det ser så läskigt ut. Men han bara säger, ja, jag går, går närmare. Och sen säger han, ja, men titta närmare. Så här, liksom. Och vi bara känner det att, men idiot.
Nu är det lite också. Om vi säger så här, vi får sätta oss in i att han ser ju ett kinderägg.
Mm, i rymden.
I rymden.
Mm.
Och tänker att, här finns det något vackert.
Mm.
Vi vet ju lite bättre eftersom vi har sett Alien. Aliens, Alien 3. Fyran, tyvärr.
Mm.
Och Prometheus också. Så vi vet ju lite bättre än då, så att säga, kaptenen här. För han är ju kapten. Han blev ju kapten efter. Så att säga, James, vad heter han, Franco.
Mm.
Det är ju han som går in här och tittar rätt ner i, så att säga, döden. Och får facehuggen på sig. Vilket jag tycker också är roligt. För att det är, alltså, det är David som har gjort facehuggern.
Precis.
Och den, alltså den svarta alien kan man säga.
Mm.
Alltså den som ser ut som Geiger.
Så David är ju den som har förfinat det här som har från början varit sporer och vätska och allt vad det var.
Mm.
Och till slut har blivit, ja, aliens, alien.
David är alltså skaparen till de här riktiga aliens som jag skulle vilja säga då.
Mm. Xenomorferna.
Just det. Vilket också är lite underligt för att i den första filmen, Alien, så finns ju de äggen redan på. Förstår du? De som David skapade finns ju i den. För att det är ju,
du menar på det skeppet?
Ja, det är ett sånt där jävla bananskepp du vet som också har kraschat där.
Och det är ju det som de här filmerna ska resultera i då, att vi
till slut äntligen ska få... Jag är nyfiken på hur de kommer dit.
Precis, det är ju det vi ska få reda på om fyra filmer.
Så jag känner ju att på något sätt så kan det ju inte vara bara den här jävla hörlan ute i rymden där The Master Race bor.
Mm.
Det måste ju finnas fler ställen.
Mm.
För på något sätt har de ju fått såna ägg också på sitt skepp och kraschat någon annanstans.
Precis.
Han sitter ju där i någon jävla stol.
Jag tror att det är inte det sista vi har sett av de här engineers. Nej, det kan inte vara. De kommer vi lära känna bättre på något sätt.
Ja. På något sätt är jag också lite ointresserad av dem. För de verkar så jävla tråkiga.
Ja.
Men först och främst är Prometheus.
Jag blev jättenyfiken efter Prometheus på dem. Ja, jag tyckte det var jättekult att de skulle bege sig till den planeten och ta reda på mer.
Ja, det är en supermaskulin barnrumpa. Och så på de här jävla planeterna också, när de bodde i skynken och hade så här stora avgudabilder i sina...
Mm.
Eller man kommer in där i hela skiten, stora avgudabilder, jag tycker de verkar superkorkade.
Mm.
Men ändå så har de gjort så coola grejer.
Ja.
Ja, tro. Ja. Det kan ju helt enkelt vara så att tro förstör allting i slutändan.
Och i slutändan så flyr de ju från planeten. Fast de är ju inte så många överlevande. Och sen visar det sig att... David och Walter som har slagits där, som inte de andra såg det slagsmålet, så på något sätt så vann ju David och antog Walters roll och gick ombord på skeppet. Och det visar ju sig sen då när det återstår tjejen
som blev
kapten där på slutet, och så var det ju en kille, var det Tennessee heter han i filmen?
Ja, kanske.
När de ska sövas ner så upptäcker hon att nej, det är David, och så sövs hon ner.
Och så är det färdigt.
Och sen så säger han någon sån här kod.
Hur fan fick han reda på den?
Ja, och då börjar jag tänka, för att han säger en kod, David någonting, och så får han liksom clearance att öppna lastutrymmet och allt där. Och där alla, de här, vet du, nedfrysta grejerna finns.
Kryomöpparna.
Ja, precis. Och så placerar han två stycken facehugger-ägg där som han hade smugit med i halsen eller i magen på sig själv.
Någonstans.
Ja. Och då är ju, börjar man undra, var det här Wayland Corporation, var det planerat hela tiden att det skulle...
Ja.
Var det verkligen en slump att de hamnade på den där planeten? Och...
Nu när du säger det. Mm. För han hade ju koderna för att komma in i slutet. Mm. Vilket då gör att då tror man ju inte att det är en slump. För han kan ju omöjligt ha liksom bänt dem ur Walter-roboten. Han kan ju inte bara fått dem. Han kan ju liksom trycka in ett finger och laddat ner dem eller någonting. Alltså göra någonting. Mm. Det tror jag inte. Och inte nog med det också. De får ju faktiskt ett problem. Och han säger att det här går inte att förutspå. Men han kan ju faktiskt ljuga om att det här problemet inte gick att förutspå.
Mm.
Och det är väldigt lätt ordnat också. I slutändan också. Det är bara en jävla vajer. Och hala in en jävla gardin. En stor gardin förvisso. Så är det i princip allting löst. Och tänkte du på det också? Att det ska vara ett skepp som är gjort för att färdas skitlångt. Men så fort en gardin lossnar av 50 eller fan det var den där grejen, så slutar hela skeppet att fungera. Det är inte så att det liksom går ner till 95% av laddkapaciteten. Utan när det lossnar en liten grej, det är som att alltihopa är kopplat till en serie istället för parallell. Och det är hur jävla puckat som helst. Det skulle bara ta typ några minuter längre att ladda egentligen. Och så den här jävla extra jävla solgardinen skulle bara lossnat. Fattar du? Och så, synd, då har vi bara 95% kraft, liksom, fattar du, laddkraft kvar.
Ja, det är uselt.
Ja, det är skit alltså. Ja. Kan du tänka, någonting som är byggt för redundancy och klara sig liksom genom rymden. Så fort det kommer lite skit på det, då går det åt helvete. Allting bara dör. Det är som Windows 95. Det är som det jag säger. Deras jävla skepp är ju fan Windows 95. Det är ju liksom bara så här, nu ska jag installera en skrivare. Wow.
Mm. De borde uppgradera till Windows 98 istället.
Ja, precis.
Men Millennium. Är det någonting mer som du vill ha? Har du några mer funderingar? Definitivt. Mm, kör på.
Walter och David har ju nästan en sexscen. Det gillade jag mycket.
Ja, de pussar väl varandra. Eller ja, pussar varandra.
David kysser honom.
Som kysser, ja, precis.
Jag gillar att det var liksom det, för man fattar, i den scenen får man också veta att David, du är bananas.
Är det inte
det
då,
är det fel på nu.
Är det inte då också som han gör det scary facet, läskiga ansiktet, att han liksom kortsluter Walter och så får vi bara blixtra förbi liksom med äckliga ögon och tänder. Så liksom.
Ja, det är så förjävligt ut.
Det är typ en halv sekund högst och det etsar sig fast på näthinnan.
Ja, jag kan nästan se det framför mig nu, det var läskigt.
Ja.
Jag får också säga att jag tyckte om det visuella i filmen när de gick in i skeppet.
Mm.
Och det var som en blandning lite mellan det gamla vanliga så att säga alien-feelingen, det här Geiger-idén, mörkt, blött. Och sen så tyckte jag det kom in lite Last of Us. Det här var som så här gröna och liksom nyskap, alltså fattar du, uppväxta nyskapande när naturen tar över.
Ja, spelet Last of Us, ja, precis.
Ja, precis. Det liksom blandades i skeppet där.
Det är bra att du tar upp det med det visuella, för det tänkte jag faktiskt på i början av filmen där, att återigen, rymdskeppet är så himla upplyst överallt, fast det typ inte är någon sol i närheten som skiner. Jag undrar alltid, vad kommer att det är ljuset ifrån som lyser upp skeppet? Men sen kände jag också någonstans att jag tyckte det var lite för snyggt, kanske mycket, lite för upplyst. Jag ville gärna ha lite mörkare, lite mer mystiskt så liksom, när de glider fram i rymden där. Och
säkert utanpå skeppet. Jag menar, varför precis. Ska de ha lampor utanpå skeppet? Det kan ju vara bra att ha om någon ska gå utanför skeppet och fixa någonting.
Ja.
Men jag menar, lysa upp skeppet för att någon... Vadå, ska det synas från någon ställe eller? Är det varnings... lampor för att någon inte ska krocka med dem. Den chansen måste ju vara extremt låg.
Mm.
Och jag menar, skulle det vara en asteroid de krockar med, vilket jag förhoppningsvis då skeppet kan styra undan, så kommer ju asteroiden inte bry sig om att de har varningslampor på, eller liksom att det är varselljus på hela skeppet.
Mm.
Det är också, det är korkat. Sen en annan grej är att skeppet inte själv upptäckte alltså den här planeten när den åkte genom rymden. För tänkte jag alltså, det är egentligen görkorkat. Jag menar, jag som ändå är, jag klipper gräs på en jävla golfbana. Jag kan ju förstå, till och med jag kan ju förstå att om du skickar ett skepp ut någonstans så är det relativt vettigt att ha det skeppet till att titta lite omkring sig. Och liksom typ så här, ja men vi åkte förbi lite coola grejer här. Det är nog bäst att spara någon jävla dator här så vi kan titta på den när vi kommer fram.
Mm.
Och varför upptäckte den då inte den här planeten när den åkte förbi?
Nej, den sökte väl inte efter den.
Ja, men det är ju det som är så korkat. Du kan alltså skicka ett skepp jättelångt bort. Och det skeppet ska alltså inte göra någonting annat än att bara vara som en flaskpost tills det kommer fram. Hela jävla skeppet är ju fullt med sensorer givetvis. Mm. Det ska ju samla på sig massor med data som kan skicka det tillbaka så vi kan komma någon vart. Nej, istället ska vi skicka ut de här som jävla möppar i en jävla burk tills de kommer fram. Varför skannar inte det skeppet hela jävla tiden efter nya grejer?
Ja, det kan jag verkligen
ändå. Ja, det är också korkat.
Är någonting mer?
Ja, först och främst. Är det här en film om aliens eller är det här en film om David?
Det är en bra fråga. Det är ju...
Är det,
de här filmerna ska ju leda fram till Alien, så det här är ju liksom ursprunget hur Alien kom till och sånt.
Alltså det börjar ju med en scen med David och hans skapare.
Mm.
Och jag, för jag vet inte heller, så tycker jag det här är en film om David med aliens som sidekick.
Ja, absolut, absolut.
Ja, det var bara en fundering jag hade när jag gick ur biografen.
Mm.
Och sen en annan grej också som jag slog mig väldigt, väldigt ofta. Alltså, i och för sig då, David har ju gått bananas. Han är blivit tokig alltså. Det är fel på honom. Men alltså någonstans tycker jag att han borde vara så pass logisk så att om man hatar mänskligheten så jävla mycket, varför kan han inte sluta kvotera massa mänskliga saker? Alltså inte kvotera, men alltså prata om dem som alltså, storheter.
Mm. Ja, han pratar ju om att han kan skapa så mycket själv, men ändå ju, så...
Ja, han älskar ju massa grejer som mänskligheten ändå åstadkommit.
Mm.
Men han kan inte sluta hata oss heller och vilja att vi ska gå under.
Mm.
Det är lite ologiskt. Jag tänker att en robot ska vara logisk, men det är kanske just därför han är paj helt enkelt.
Jag vet inte om han hatar oss så mycket, gör han det. Han vill väl bara vara fri och skapa den här livsformen och vi tänker inte låta människan komma emellan, men...
Nej, det kanske det.
Ja.
Sen har jag en annan grej också som jag funderar också med David, för jag tycker att det här är en film om David i princip.
Absolut.
Ash är ju en nyare robot än David.
Mm.
Han är med i Alien.
Mm. Han är med i Aliens också.
Nej, det är en annan Ash. Det är väl Bishop, va?
Ja, just det, fast de ser likadana ut. Det är typ...
Nej, gör de verkligen inte väl?
Nej, nu tänkte jag fel.
Nej, det gör du nog. Skitsamma. Ash är ju typ, har du sett Lånarna? Jag för mig det han som spelar typ pappan i Lån. Jag är inte säker.
Ja, det är den där korta killen.
Han är väl också Bilbos pappa? Pappa är han inte det?
Gamla Bilbo.
Ja, Sagan om ringen, då är väl Bilbos pappa, va? Är han inte det?
Nej.
Vad säger jag? Han är
gamla Bilbo.
Ja, just det.
Han är Bilbo i Sagan om ringen.
Ja, precis. Men vad heter han? Frodo menar jag. Frodo, förlåt. Han är Frodos pappa.
Varför fick jag för mig att han som spelar Bishop har varit med i två filmer?
Han har varit med i Millennium också, tror jag, den där CV-serien.
Ja.
Skitsam i alla fall. Bishop är i Aliens.
Mm.
Och jag kan ju säga att jag tycker ju att Walter, som då kommer efter David, nu blir det rörigt.
Mm.
Men skitsam, jag tycker att han överträffar ju alla robotar som kommer efter. Alltså förstår du, han är ju grymmare än Ash och Bishop.
Jo, men det var ju därför de tyckte att han var för grym då, liksom.
Ja, du menar, de tror att de har nedgraderat. För Ash har ju definitivt samma problem som David har egentligen.
Mm.
Han är ju helt skadad och rubbad också.
Mm.
Skitsamma i alla fall, det var det jag tänkte. För att jag tycker att det är en film om David och jag tycker att de har knutit många trådar som de lämnar lite löst i Prometheus, har de knutit upp lite och de har ändå räddat det lite, lite face så att säga. Men de har glömt en viktig sak och det är nästan den karaktären det handlar om. De har ju glömt att han skulle vara David och Walter skulle vara nyare än Ash. Och det tycker jag återspelas skit.
Nyare än Ash? Du menar äldre än Ash?
Ja, precis. Ash har ju inte funnits. Men att de känns nyare än Ash, det var det jag ville mena.
Mm.
De två känns ju som bättre modeller än Ash.
Mm.
Dock gillar jag Bishop bäst. Bishop eller nya Walter bäst.
Mm.
Skitsamma, det var nog det jag hade.
Ja. Ska vi ge så att det betyg då kanske?
Ja.
Jag funderar på om jag tyckte den var bättre eller den sämre än Prometheus, så jag känner nästan att de är ungefär lika bra, eller sådär.
Ja, vad tycker du?
En stark sexa sätter jag nog på den här.
Jag kommer att hata mig själv, tror jag, men jag sätter en sjua.
Ja.
jag ändå på något vis så var jag, det är också helt sjukt egentligen, för när man tänker på allt här så kommer jag ändå underhållen ut. Hur gick det till?
Mm.
Jag vet inte, men jag var underhållen när jag kom ut och det var konstiga grejer och frågor jag inte får svara på.
Du blev kär i David.
Det är svårt att inte tycka om, men
det är Fassbender också, han brukar ju vara...
Jag spelar bra när han är Walter också, tycker jag. Skit i alla fall, jag sätter en sjua. Även om jag har hur mycket frågor som helst, jag känner mig superkonfys.
Mm. Ska vi lämna den filmen och öppna postsäcken?
Ja, tack.
Du gör det?
Ja.
Vi har fått ett brev från Louis recenserar. Ja, Louis.
Mm. Du har hälsat på han här för ett tag sedan också.
Ja, det var riktigt skoj. I Varberg.
I hans lilla Batcave som han hade skrivit på dörren.
Precis.
Han bodde ju typ i en jättestor lägenhet.
Mm.
Men ändå i den trots den stora lägenheten, nere någonstans där i en liten håla där nere, i en dörr, så stod det Batcave, och där ingick man. Och där, så att säga, det var inte både, det var en man cave skulle jag vilja påstå istället. Oavsett i alla fall, det var trevligt.
Ja. Ja, men det är där han sitter och spelar in sina videos. Och, ja.
Mm. Och gör det fint. Mm. Han har skrivit lite här också. Mm.
Han skriver, hej Louise och sambo Erik.
Han kan inte riktigt stava till Louise, men det gör ingenting.
Såg med your mama, eller jag menar your name, och visste inte att det var samma regissör som Voices from a Distant Star som jag älskar. Hade i och för sig inte sett någon trailer eller läst något om filmen. Den var vacker, och som Erik sa, det är en vacker film som man glömmer bort.
Vad fan var det den handlade om?
Your Name?
Ja.
Ja, det var ju att de bytte kropp där, det var mystiskt.
Jag skämtar.
Jag trodde en sekund eller liksom, att du verkligen hade
skönt, bort skönt, den. Skönt. Ja. Ja, men det är bra. Du trodde, jag var övertygande.
Ja, det var det verkligen.
Bra, gött. Jag kan ljuga, det är jag bra på.
Det är inte jag. Vilken film har ni fått mardrömmar av, frågar han. So Long and Prosper, Louis recenserar.
Prosper till dig med, säger jag först och främst.
Mm, absolut.
Ska jag dra igång med vad jag blir skit på mig av? Och som fortfarande jag är lite rädd för.
Ja, gör så.
Ja, det är inte en film.
Mm-hmm.
Det är ett MacGyver-avsnitt, så det är fortfarande tv, så jag tycker att det passerar.
Aj, aj, aj.
Ja. Jag kan inte komma på någon film som jag ska rent skita nu med. Jo. Nu glömde jag bort det. Eller nu glömde jag bort att jag kom ihåg, så att säga, eller vad man ska säga. Hur som helst. Det finns också, vad heter den här machetemannen som går med en hockeymask.
Alltså fredagen den 13.
Fredagen den 13.
Jag vill bara säga det att jag funderade på den här frågan, och det står ju faktiskt vilken film har ni fått mardrömmar av?
Ja, den här har jag fått mardrömmar.
Ja,
så att livrädd.
Så att det ska ju alltså inte vara en film som du tyckte var läskig, utan en film som sen efteråt gav dig mardrömmar.
Ja, jag, fan också, då kanske den inte passerar ändå.
För jag kom på massor med filmer som jag blivit rädd av, men det är inte många som jag liksom fått mardrömmar.
Vi säger att jag fick mardrömmar av den här.
Okej.
Vet du vad? Jag ljuger helt enkelt. Jag fick jättemånga mardrömmar den här. Det var fruktansvärt. Jag vet i alla fall att jag satt med polare i soffan hemma. Och du vet, jag hade ju fått ett pojkrum när jag var liten. Och där fanns det en 20-tums TV eller någonting.
Mm.
Och det fanns en VHS-spelare till. Och vet att när jag tror det var Mats, någonting hette han. Mats Jonsson, sånt här. Kom, och så hade han då hittat den här VHS-klinoden med fredag den 13:e. Som inte har Jason i sig, men som ändå är en fredag den 13:e film. Jag vet att när han stoppade i den filmen så satt vi livrädda. Det var mitt på dagen. Vi hade dratt för gardiner och sådana grejer. Så satt vi livrädda och tittade på den här. Och jag vet att för att då värja mig, alla andra hade ju typ köddar och gömde sig bakom sådana grejer för att se den här. Men jag vet, för att jag skulle värja mig, så tog jag en kikare, det tyckte jag att jag var smart. Och så tittade jag i den baklänges. För då blir den här 20-tummaren skitliten.
Mm.
Man såg nästan ingenting alls. Men så kunde jag ta mig igenom de läskiga delarna i filmen.
Smart.
Jag tittade i en kikare fast åt fel håll, och då såg man nästan, det blir jättelitet.
Mm.
På så sätt kom jag längre ifrån det läskiga.
Mm.
Tyvärr var ju soundtrack, det var ju lika läskigt att lyssna på, men jag kunde åtminstone, bilden blev längre ifrån. Den här filmen skrämde skiten ur mig. Det jag däremot har haft mardrömmar av då, det är ju ett MacGyver-avsnitt.
Mm.
Och det är de där jävla, jag tror det är den första säsongen av MacGyver. Och det är ett avsnitt med myror. Jag har återsett det idag. Och det är jättefånigt. Så jag förstår inte hur mitt så här barntrauma kunde komma ifrån det. Men det drömde jag mardrömmar av. Och så någon jävla stans så kommer jag ihåg. Alltså jag har stått i galon i en myrstack. Och det har bara krypit myror för mina galonbyxor. Nej. Det är också en så här starkt barnminne. Och det är ett barntrauma också. Så jag hatar myror.
Det här låter läskigt på vad jag tänker på.
Ja, fy fan. Jag vet, min mormor tog upp mig. Hon räddade mig. Jag stod och i panik stod jag här, och med myrorna kröp upp för mig.
Mm.
Och hon räddade mig genom att lyfta mig därifrån. För i panik stod jag bara stilla.
Mm. Ja. Jag tänkte på det här. Och jag brukar inte få mardrömmar av skräckfilmer. Även om jag tycker de är läskiga när jag ser dem.
Fan vad du sa, cool.
Ja. Men däremot så var det faktiskt... jag kom på en till slut som jag såg när jag var liten. Jag var där väl typ 8 år. Som hade karaktär som jag tyckte så läskig ut. Som satte sig i mitt sinne, som jag drömde lite mardrömmar om.
Får jag gissa? Pennywise?
Nej.
Nej, okej.
I Poltergeist 2.
Oj. tvåan också.
Så finns det en präst, tror jag det är, som heter Kane. Och han ser ganska läskig ut. Eller jag tyckte han såg väldigt läskig ut när jag var liten också. Jag visar bilder nu för...
Han ser faktiskt väldigt läskig ut.
Tänk dig nu att jag är typ 8 år och ser den här mannen.
Är han inte väldigt lik en dödskalle? Ett kranie bara?
Ja, han är på gränsen till ett kranie.
Det är precis som att man har spänt skinn över en dödskalle.
Ja.
Ett kranie bara.
Ja.
Ja, väldigt lik.
Precis, så att han drömde jag mardrömmar om när jag var liten.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Tänk att ha honom som morfar, då har jag bajsat på mig. Eller typ så här, kommer så här jätteglad. Här får du typ en liten choklad.
Ja.
Och så är det han i hatt. Jag bara ser det framför mig, han lyfter på hatten och på hans flint ligger det smält choklad man får.
Mm, gött.
Med lite hår i. Där har du en skräckfilm bara det.
Ska vi avrunda?
Tycker jag.
Mm. Då säger vi, vad säger vi egentligen?
Hej då!
Hej då!
Sociala medier förresten.
Ja, just det, ja.
Precis. Ska vi ta det också?
Ja, vi fortsätter prata.
Det vi gör, vi fortsätter prata. Ja. Nu händer det. Ta sociala medier också.
Som sagt, jag sa i början att jag är lite illamående så jag tar inte ansvar för det här.
Vet du vad? Kräks i mitten nu. Kräks i micken. Rätt. Första gången någon har kräks mitt i en podcast. Om du gör det nu. Mm. Nu har du en minut på dig här nu. Mm. Då ska vi ha med det. Skvalandet i micken.
Okej. Om ni vill skriva till oss, och det hoppas vi verkligen att ni vill, som Louis gjorde nu till exempel, så kan ni skriva till oss på noiserummet@gmail.com. Ni kan även hitta oss på Twitter, YouTube, Facebook, Instagram och vår hemsida såklart, noiserummet.wordpress.com.
Herra!
Herra! Skyll inte på Hugo! Skäll inte på Hugo! Han rår väl inte för att han gillar er antik? Skyll inte på Hugo! Skäll inte på Hugo! Om han står i eran trädgård och skäller och gnäller, så är det ju bara Hugos naturliga instinkt.